För er som har varit med hela dagen har det varit ganska många ord som det blir. Och den här kvällen tänkte jag inte så många och långa ord, utan att vi söker oss in mot Jesu hjärta i förbönen. Med några nycklar kanske bara dit. I Filipperbrevets första kapitel och den åttonde versen säger Paulus: Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Jesu Kristi ömhet. Jag tänker mig inte direkt Paulus som någon vekling. Han kan tvärtom vara ganska hård i nyperna. Men det är som att det förändras med åren, därigenom att han allt mer lär känna Jesu Kristi ömhet. Och jag tror att många av oss lever i ganska stressade och pressade liv. Rätt så mycket krav ställs på oss. Och att därför det finns en längtan efter den här ömheten. Och vad den inte minst blir synlig i skriften är i Johannes evangelium. Eftersom Johannes mer än någon annan beskriver insidan av Jesu väsen. Så jag tänkte väldigt enkelt bara påminna om några tillfällen i Johannes evangeliet där den här ömheten bryter fram. Det finns egentligen hur många som helst, men jag ska välja några. Och då tänker jag först på det första kapitlet där Jesus kallar sina lärjungar. Och han säger till Filippos: jag såg dig där du satt under fikonträdet. Och i detta tycker jag det finns en ömhet. Han såg men gav sig inte till känna. Han iakttog lite på avstånd. Som en älskande ibland fångar in den älskade i blicken. Och det kan kännas gott att tänka tillbaka på veckan som har gått. Och du kan fundera och jag kan fundera: när såg han mig särskilt den här veckan? Kanske inte alls bara som det var för Filippus när vi var utan svek, utan kanske i de där svåra situationerna när vi sa vad vi inte ville säga, när vi inte klarade av det vi tänkte klara. Likaväl som i de där lägena när entusiasmen bubblade inom oss. När såg han dig, tror du? Särskilt under den här veckan som gick. Och det andra tillfället jag tänker på är i det fjärde kapitlet. I det här samtalet vid Sykars brunn. När Jesus säger till lärjungarna som kommer tillbaka från stan och undrar om man inte är hungrig: jag har mat att äta som ni inte vet om. Och där tycker jag också att det finns en ömhet. Jesus saluför inte det han har att erbjuda. Han tvingar ingen att ta emot. Bara lite på sidan upplyser han om detta: det finns mer att hämta hos mig som ni ännu inte har upptäckt. Och så ökas på något sätt hoppet. Förråden är inte alls uttömda. Det finns mer att hämta också för oss ikväll. Mat att äta som vi ännu inte har en aning om. Och så tänker jag på den kända berättelsen i Johannes 8. Kvinnan som man tar på bar gärning, som det står, när hon begår äktenskapsbrott. Och Jesus böjer sig ner och ritar någonting i sanden på marken. Och ömheten han visar den gången är ju inte bara mot kvinnan som står där rädd och darrande, utan mot alla som var där och mot oss alla som gärna vill försöka leva ett rättfärdigt liv och ändå inser att vi inte håller måttet. Och det är något smärtsamt i detta, insikten att vi inte på ett sätt är annorlunda än den här kvinnan, att ingen av oss kan kasta en sten. Och ändå är det djupt befriande. Och jag tror egentligen inte att människor går därifrån fyllda av skam, utan i den här väntan som Jesus erbjuder, när insikten växer i dem och de släpper sina stenar, så får han dem att resa sig lite, var och en som människor. Och också där, i de situationerna, kan hans ömhet nå oss ikväll. Och så tänker jag på Johannes 12. Och då är det ju så att Johannes 13 är berömt, därför att där böjer sig Jesus ner och tvättar lärjungarnas smutsiga fötter inför den sista måltiden. Men i det 12:e kapitlet är rollerna helt ombytta. Där är Jesus den mottagande parten, och Maria är den som böjer sig ner in vid hans fötter. Han är sann människa, och en sann människa kan inte alltid vara på topp, har inte allt under kontroll hela tiden. Utan i det här mottagandet finns också en ömhet, där han låter någon annan betjäna honom. Och jag har tänkt på detta, hur vi väldigt gärna tar emot av ett barn. Också om det är en teckning som vi inte har en aning om vad den föreställer, trots att vi låtsas att vi ser precis vad det föreställer. Det är så lätt att ta emot av ett barn. Det är mycket svårare att ta emot av den som vi tänker oss på något sätt är lite mer jämbördig. Men det är också att utväxla ömhet, att låta rollerna vara ombytta. Att den som ofta ger vid ett annat tillfälle är den som sträcker ut sina tomma händer och får ta emot. Och där går Jesus före och visar vägen. Och så tycker jag i den välkända så kallade översteprästerliga förbönen i Johannes 17, att det finns en stor ömhet i Jesu förbön där för oss alla. Och det finns det i själva förspelet till bönen. Därför att Jesus, när måltiden börjar, den sista i den övre salen, säger: "Åh, vad jag har längtat efter att få dela denna måltid tillsammans med er." Antagligen därför att han då tänker tala klartext, säga det han aldrig har sagt förut. Och han börjar, men han ser att frågetecken växer över lärjungarnas huvuden. Och då nästan hör man sucken: "Jag hade så mycket mer att säga er, men jag ser att ni inte kan bära det." Och då är det en ömhet att han tystnar. Och så går han ut i Getsemane, och så talar han med sin far om det han ännu inte kunde tala med lärjungarna om. Och ömheten i den bönen, det är framför allt att Jesus tycks vilja dra oss ifrån den svåra ensamheten. När han ber så här: "Jag ber, Fader, att de alla ska vara i ett. Och så som jag är i dig och du är i mig, också de ska vara i oss." Och sen i Johannes 19, då talar Jesus med Pilatus, och då säger han: "Du har ingen makt över mig om den inte blev dig given ovanifrån." Och där tycker jag att Jesus talar ömt, inte bara till Pilatus utan till alla som kämpar med maktbegäret. Och det går kanske inte då att komma underdånigt, utan fast Jesus står där helt vapenlös, så visar han en auktoritet som ligger på ett annat plan och som på något sätt rubbar Pilatus i positionen och får honom att fråga: "Vad är det egentligen som är sanning?" Och det sista exemplet, fast det här bara är ett litet axplock, det är från det här fantastiska kapitlet 21. Som jag ofta återvänder till. Nästan varenda gång jag är på hemväg från någon predikoresa. Ibland sitter jag med texten framför mig. Ibland går jag tillbaka i mitt minne vad som händer i den texten. Och det kan man göra efter de där lyckade tillfällena, när man tycker att detta har varit framgångsrikt och meningsfullt. Och det kan man göra efter de gångerna man helst vill dra något gammalt över sig och gömma sig för världen. Det var det där fiskafänget när ingenting hamnade i deras nät. Och Jesus står där på morgonen. Och han frågar inte efter resultatet. Fast det kan se ut så, I den nya översättningen, när det står mina barn, har ni ingen fisk. Men i den gamla stod det mina barn, mina små barn, har ni något att äta? Och då är långt viktigare än resultatet deras behov, om de var tillgodosedda, om de har fått vad de behöver. Och därefter kommer kallelsen. Så ömheten finns, Jesu ömhet, i alla de här situationerna och i många fler. Och då är kanske den avgörande frågan ikväll hur vi ska kunna bli delaktiga av den ömheten. Jag minns en dag i somras när jag satt vid hamnen ute på Marstrand där jag är född och uppvuxen och åt en glass tillsammans med en liten pojke, 7 år gammal. Och jag vet att han inte har haft det så bra i sitt ännu unga liv. Och att han inte har det på grund av omständigheter. Och han vet på något sätt att jag vet. Fast han kanske inte har ord för det som inte alls är hans liv så som barn borde ha det. Och när vi satt och såg ut över båtlivet där i hamnen i Marstrand med varsin glass, var vi faktiskt alldeles tysta en lång stund. Och det är ovanligt för honom. Och så lutade han sig plötsligt in till mig. Och han gör det sällan, därför att det finns så mycket tillitsbrist i hans liv. Men jag kände att det låg så oerhört mycket i den där lutningen, när han för några minuter faktiskt lutade hela sitt liv mot mitt. Och jag kände att det var ett heligt ögonblick och att det var viktigt att inte störa. Det är kanske så vi får göra. Luta oss med hela vår tyngd mot Jesu bröst, som Johannes gjorde vid den sista måltiden. Och vi behöver inte säga så mycket. Fast ibland är det skönt att säga någonting. Och då tycker jag att den här psalmstrofen uttrycker det så väl. Säg till Jesus vad du känner. Inte så mycket vad du tänker. Du behöver inte berätta så mycket. Han vet allt. Men säg vad du känner. Ikväll är jag så trött, Herre. Ikväll känner jag mig ledsen. Ikväll är jag så förväntansfull. Eller vad du känner. Säg till Jesus vad du känner. Våga tro att han förstår. Och så det sista jag tänker på i våra sätt att närma oss ömheten. Sträck ut din hand och rör vid honom som en kvinna gjorde för länge sedan. Och då kan man fråga, hur gör man det? Här går han ju inte i alldeles synlig gestalt som då. Ja, jag tror helt enkelt att kärleken och ömhetsbehovet hittar sin väg för att sträcka ut handen där vi just nu behöver röra vid honom. Och precis som vi har blivit inbjudna, praktiskt kan det ske i de enkla gesterna, när vi skriver vår bönelapp, tänder ett ljus, när vi ber någon förebedjare, smörj mig med olja och bed för mig. Det händer något med oss när Jesu ömhet rör vid oss. Jag tror att vår kärlek till den här världen växer. Och i det tror jag också bönen växer. Jesus Kristus, kom snart. Jesus Kristus, kom snart. Den här världen behöver din ömhet. Vi ber tillsammans.